Det är såklart svårt att inte prata om fotbolls-VM. Eller så är det enklaste som finns. Det mesta har ju redan sagt som FIFA och om värdlandet Qatar. Man kan göra som den italienska vänstertidningen Il Fatto Quotidiano, det vill säga ta ett redaktionellt beslut om att inte nämna turneringen en enda gång under de 4 veckorna som turneringen pågår. Och så är det inte mer med det. Eller så kan man göra som den brittiska liberala tidningen The Economist och försvara valet med att Qatar är bättre än Ryssland, där VM hölls för 4 år sedan, och att landet kanske är det bästa alternativet i ett Mellanöstern som också förtjänar att få arrangera VM. Som tidningen skriver, det går inte alltid att hålla de stora mästerskapen i perfekta länder eftersom värdskapet då skulle rotera mellan Sverige, Danmark och Finland. Ja, de skriver faktiskt så. Men anledningen till att jag har extra svårt att inte nämna det idag är faktiskt det argentinska fiaskot igår. Och anledningen till det är, som några av er vet, att jag nästan uteslutande umgås med argentinska vänner här i Rom just nu. Och är det något land som verkligen förtjänar, behöver och skulle må bra av ett VM-guld så är det Argentina. Men så blev det alltså förlust mot Saudiarabien med 1-2 igår. Tidningen Il Foglio jämför saudiernas förnedring av Argentina med den ryska arméns nederlag mot Ukraina i Cherson. Därför kanske vi får sätta hoppet till att det är som La Vanguardias krönikör Joaquin Lima skriver. Att förlusten mot saudierna var det bästa som kunde hända ett självsäkert Argentina. Den innebär ett uppvaknande och kommer att höja moralen, tror Lima, som hoppas att det här VM:et, Leo Messis 5:e och mest troligt hans sista, inte slutar som det gjorde för Johan Cruyff, det vill säga utan ett VM-guld. Fotbollen är inte skyldig någon något, skriver Lima, allra minst Leo Messi. Men det är ändå det mest spännande och intressanta vi har med detta märkliga öken-VM. Alltså huruvida Leo Messi ska bli ihågkommen som den allra största eller inte. Då krävs ett VM-guld. Det här är Tidningskrönikan, nu kör vi. Voglio vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Om någon har undrat var Tidningskrönikan har befunnit sig de senaste dagarna, så har jag varit i Polen och Stockholm och tyvärr inte haft möjlighet att gå upp klockan 5 som den här podden kräver. Dagens avsnitt blir lite annorlunda, så tillvida att jag försöker att samla upp lite av det vi har missat de här dagarna. Som tur är allt som vanligt igen från och med imorgon. Klockan 8 i din poddspelare så finns Tidningskrönikan där. Kanske någon minut efter 8 också. Jag tänkte börja med att prata om det massiva regnandet som vi haft här i Italien de senaste 2 dagarna. Det har verkligen varit brutalt, och framförallt i Venedig har rädslan varit stor att det som hände 2019 skulle upprepa sig. Jag vet inte om ni minns det, men den 12 november 2019 så dränktes Venedig i regn. Vattennivån på San Marco-platsen var över 1 meter då, och det här orsakade skador för över 250 miljoner euro. Och de här senaste dagarna har regnet varit minst lika omfattande som då för 3 år sedan. Den stora skillnaden nu är att utanför Venedig finns Moses, en vattenvägg kan vi säga, som skyddar mot höga vattennivåer. Igår slog 3 meters vågor upp mot Moses som stod pall, skriver Corriere della Sera. Jag vet inte riktigt hur jag ska förklara den, men det är en enorm skyddsvall som fälls upp när vattennivån blir för hög, som igår. Men som Corriere della Sera skriver, tack vare Moses var det ingen i Venedig som satte foten i vatten igår, inte ens av misstag. Pablo Iglesias, ni vet han som ser ut lite som en spansk Anders Borg, men som inte alls delar Borgs åsikter. Han grundade det spanska vänsterpartiet Podemos, Vi kan. Han är gift med Spaniens jämställdhetsminister Irene Montero och var fram till förra året själv minister för social rättvisa i den spanska vänsterregeringen. Just det, den Pablo Iglesias ska nu starta en egen tv-kanal, skriver La Vanguardia. Kanal Red, som den ska heta, som lanseras på nätet i början av 2023, ska ta upp kampen mot mediemonopolet som högern har i Spanien idag, säger Pablo Iglesias, som för övrigt driver vänsterpodden La Base. Men de behöver pengar och siktar därför på crowdfunding. Sen i måndags har de fått in 200 000 euro. Vi noterar i Le Figaro att fallen av covid-19 ökar i Frankrike sedan 10-tal dagar tillbaka, precis som inläggningarna på sjukhus. Jag vet hur less ni är på det här, det är även jag, men det verkar inte ta slut, inte än. Har ni koll på vilken som är den mest gillade bilden någonsin på Instagram? Den publicerades i lördags samtidigt på Leo Messis konto, Cristiano Ronaldos konto och på Louis Vuittons konto. Det är en bild på Messi och Ronaldo när de sitter och spelar schack på en Louis Vuitton-väska. Och det är faktiskt en otrolig bild måste jag säga. Jag såg den först idag som reklam i Corriere della Sera. Och den fick mig verkligen att stanna upp. Googla om ni inte har sett den. Idag skriver Figaro om spelet bakom kampanjen som lanserades i samband med att VM drog igång. Bland annat har schackspecialister världen över engagerat sig i hur pjäserna står uppställda. Och det är en reproduktion av en schackmatch mellan norske Magnus Carlsen och den japansk-amerikanske schackmästaren Hikaru Nakamaru från 2017 som slutade oavgjort. Idén kommer från schacklegendaren Bruce Pandolfini som även var schackhjärnan bakom Netflix-serien The Queen's Gambit och som kontrakterats av Louis Vuitton och hjärnan bakom kampanjen Antoine Arnault. Det här är första gången som Messi och Ronaldo är med tillsammans i samma reklamkampanj och enligt Figaro ska Ronaldo ha sagt häromdagen att han älskade att vara med i den här kampanjen. Att han älskade att spela schack med Messi och att han skulle älska att vara den som sätter Messi i schackmatt. Det är ju onekligen bara att lyfta på hatten för Louis Vuittons kampanj som säkert har kostat en hel del. Men de har råd. 2022 har varit ett succéår för moderbolaget LVMH. Under årets första 9 månader ökade de vinsten med 57 miljarder euro. Det är upp med 28% jämfört med förra året. Den italienska regeringen är snart en månad gammal och Italiens mest populära minister just nu enligt en opinionsundersökning i La Repubblica är utrikesministern och tidigare EU-kommissionären Antonio Tajani från Silvio Berlusconis parti Forza Italia. Vem som är den minst populära? Det är infrastrukturministern, partiledaren för Lega, Matteo Salvini. I slutet av förra veckan fanns det här i Rom en rädsla för att en ny Jack the Ripper härjade på stans gator efter att 3 kvinnliga prostituerade hittats knivskurna till döds i överklasskvarteret Prati. Så var det inte. Mindre än 2 dygn efter att kvinnorna hittats döda kunde en man i 50-årsåldern gripas. Motivet till trippelmordet är fortfarande oklart. Men den här historien har satt ljuset på den utbredda prostitutionen här i Rom och då särskilt bland kinesiska kvinnor. 2 av offren är just från Kina. Vi ber oss till La Repubblica som skriver om det här under rubriken De nya kinesiska sexslavarna i Rom är de 1500. Artikeln tar avstamp i en studie från Rom universitetet La Sapienza som har kartlagt sexhandeln i Rom med fokus på kinesiska prostituerade. I omkring 80 massagesalonger och 600 lägenheter i Rom pågår det här och enligt forskaren som studerat fenomenet kan de ofta vara i 50-60 års åldern, frånskilda eller änkor som lämnar Kina och kommer till Europa för att överleva ekonomiskt eftersom de i Kina inte skulle haft rätt till någon pension. Det kanske allra mest tragiska med den här historien är att fortfarande idag, snart en vecka efter morden, har ingen frågat efter de mördade kvinnorna. Och de är fortfarande inte helt identifierade. Vi noterar att Luigi Di Maio, tidigare vice premiärminister i Italien och utrikesminister för femstjärnerörelsen, har fått nytt jobb. Han lämnade ju partiet tidigt i somras efter att femstjärnorna tagit ställning mot och skicka fler vapen till Ukraina, något som han ville fortsätta göra. Då startade han sitt eget parti och det gick inte alls något vidare i valet. Han missade helt att komma in i parlamentet. Nu blir han istället EUs sändebud i Persiska viken. Di Maios andra liv är rubriken hos Il Foglio. I praktiken alla italienska tidningar tycker om att driva med Di Maio. Och högerpressen till exempel är övertygad om att han fått jobbet efter att ha haft Mario Draghi som referens. Det Di Maio gjorde där i somras var att han stod upp för Draghis europeiska linje. Och det verkar då som, enligt i alla fall Libero, att Draghi tackar honom för det. Något som väljarna helt uppenbart inte gjorde. Di Maios parti fick ju mindre än 1% av rösterna i valet för 2 månader sedan. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza. Det var allt för idag hörni, vi hörs imorgon igen då är allt som vanligt igen. Avspark klockan 8 för den enda morgonpodden en människa behöver, eller hur? Ha nu en riktigt bra dag. Hey, Radio Tirana,
trasmette musiche balcaniche, mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti